Det gåtfulla psyket. Psykoterapicentrums podcast år 2021. Avsnitt 2. Sorg. En väg genom skuggornas rike. Presenterat av Hillevi Torell. Bland gåtorna, inte bara de som tillhör det omedvetna, utan även de som finns i all mänsklig erfarenhet, finns förmågan att älska. I kärleken finns ögonblick av det irrationella, bortom egenintresse och beräknande. Att knyta sitt hjärta till någon, att hänge sig, att binda sig till en annan människa eller kanske till ett husdjur, till saker eller platser. Ingenting gör oss så sårbara, för den som vi älskar blir oumbärlig för oss. Det är kanske bara i kärleken som vi kan se en annan människa i all sin unikhet. Ett trasigt stift eller en skadad navkapsel, det kan vi ersätta. Men aldrig en människa som vi älskar. Att mista något som vi inte kan klara oss utan, som vi inte kan återfå, som är unikt och oåterkalleligt och vi ändå måste förlora, oberoende av alla invändningar som det älskande hjärtat har. En sån kamp är det som kallas sorg. Det är en kamp på gränslinjen mellan den inre och yttre verkligheten, då något som inte bara får hända ändå händer, och det tillhör kärnan i ett sorgarbete. Sorgeprocesser där man inte kan vara säker på att den andra är död, till exempel om ingen kropp har hittats efter en olycka, är vanligtvis mycket svåra. Sorg är en själslig smärta, en förlust som river inom oss, men det är också det mentala arbetet med den här smärtan. Aktivt och passivt på en och samma gång, både ett känslotillstånd och en process. Sorg är inte en sjukdom, utan en oundviklig upplevelse som tillhör livet, eftersom vi lever i en värld som är förgänglig. Det finns inte heller någon normal eller tydligt förutsägbar sorg, till exempel en schematisk sekvens av sorgefaser, även om det har postulerats om och om igen. Sorgeprocesser är en upp, en ner, hit och dit, fram och tillbaka, och ibland flödar smärtornas tårar nära lättnadens. Sorg har en gräns, eller borde ha det, men nu har jag redan nått fram till det som vi brukar kalla komplicerad sorg, eller till och med psykisk sjukdom som uppstår utifrån svåra sorgeprocesser. Vissa förluster är för tunga. Den mentala smärtan, den totala skuldkänslan för stor. Och trots långa veckor, månader eller år av lidande så finns inga tecken på befrielse. Det psykiska livet förblir i skuggan av förlusten. Den långa natten tar aldrig slut. Dagarna är inget annat än ständiga upprepningar av smärta. Eller man kan säga att sorgeprocessen som helhet kommer till ett stopp och närmar sig en depression. Ingen smärta känns, men ingen lycka heller. I själen fryser ett hav av sorg. Den inre psykiska tiden stillnar. Det verkar som om hela förmågan att känna ges upp för att undkomma en överväldigande smärta. Förutom de särskilda omständigheter som gäller vid ett dödsfall så är sorg en del av varje mental utveckling. För bara genom sorg så lösgör vi oss själva, medan oförmågan att sörja också beskriver en oförmåga att utvecklas. Vi ska nu fokusera på sorgeprocesser som är akut relaterade till förluster, till exempel i samband med ett dödsfall. Psykoanalytiker har förklarat sorg på olika sätt. Psykoanalytikern Thomas Auchter presenterade nyligen en översikt över olika koncept i ett verk. Förutom Freud har Carl Abraham, John Bowlby, Donald Winnicott eller de samtida psykoanalytikerna Vamik Volkan, Verena Kast, liksom Eberhard Haas skrivit banbrytande arbeten. Just Eberhard Haas har på ett gynnsamt sätt använt en välkänd grekisk myt för en förståelse av sorgeprocesser. Myten är kanske en urtext till temat om sorg. Den har berättats i olika varianter över hela världen. Berättelsen om Orfeus och Eurydike. Myten kan användas som utgångspunkt för reflektioner om sorg, utan att man för den skull behöver inbegripa hela berättelsens komplexitet. Orfeus, den mest begåvade poeten och sångaren i gamla dagar, och nymfen Eurydike var det vackraste och mest ömma par som världen någonsin sett. Men under våldsamma och tragiska omständigheter dödas Eurydike och den sörjande Orfeus står ensam kvar. Så stor och tung är hans sorg att ingenting kan trösta honom, även om han i sin smärta skapar de vackraste av sånger. Han accepterar inte dödens ändlighet och vandrar ut i världen för att leta efter sin älskade, tills han slutligen når portarna till underjorden där de avlidna skuggor bor. Med sin sång lyckas han beröra väktarna och få träda in i underjorden, där även Hades, underjordens härskare, blir berörd. I sitt rike ger Hades honom Eurydike tillbaka, men kravet är att han inte ska vända sig om på sin vandring upp igen, inte förrän han nått övervärldens portar. Han får veta att Eurydike hela tiden kommer att följa bakom honom. Men på tröskeln av portarna kan han inte längre bärga sig. Han hör hennes steg. Han vänder sig om. Han känner direkt igen sin älskade Eurydike. Men i och med det försvinner hon till skuggorna för att aldrig mera återvända. Historien får en tragisk vändning. På grund av den här överväldigande längtan att se sin älskade igen så förlorar Orfeus henne slutgiltigt. Enligt psykoanalytiken Eberhard Haas innebär den här tragedin en nödvändig sorgeprocess. För att sammanfatta och verkligen betona hans poäng: en framgångsrik sorg är ett misslyckat räddningsförsök. Vad betyder det egentligen på en psykologisk nivå? Den verkliga förlusten av en person kan ligga långt från en inre känslomässig separation. Det är i grund och botten problemet med sorg. Det kan vara så att den avlidna tvärtom vinner mark i den inre psykiska världen hos den efterlevande. Att den har en nästan överväldigande närvaro där och upptar hela det inre rummet. Den sörjande är knappt intresserad av något annat, kanske inte ens av att äta. Den bortgångnas mentala upplösning och den sörjandes vilja att hålla kvar, att internalisera, är de två polerna mellan vilka sorgarbetet sker. Förlusten driver en sörjande, ibland ett helt samhälle, in i en kris där de tidigare avgränsningarna av den psykiska världen blir allt skörare.
Vanligtvis erkänns förlusten av den älskade personen till en början inte alls.
Allt beroende på hur plötslig förlusten är, det vill säga hur förväntad sorgen är. Det hela kan ske på ett hårt sätt, där döden helt enkelt förnekas mot bättre vetande och den obarmhärtiga verkligheten. Eller som en sorgpsykos, där förlusten förnekas hallucinerande. Den avlidna ses eller hörs i det verkliga livet, men vanligtvis på ett obehagligt eller skrämmande sätt. Men även i mildare förlopp är små förnekelser och förvrängningar av verkligheten, små psykoser, vanliga. Den avlidne iakttas i en folkmassa, eller plötsligt hörs hans röst bland människor, eller urskiljs i någon annan typ av ljudkälla där han ropar den sörjandes namn. Eller han känns igen i ett djur som korsar vägen, eller uppfattas plötsligt närvarande i vissa kroppsrörelser eller handlingar. Och i vårt drömliv upphävs förlusten, för drömmen är ofta ett tydligt fönster i själens sorgarbete. Det är som om den psykiska upplevelsen slåss för varje liten och absurd chans att invända mot verkligheten. Sanningen är så smärtsam att den helt enkelt inte kan uthärdas. I ett psykologiskt perspektiv kan man säga att realitetsprövning åsidosätts delvis för att avvärja en outhärdlig känsla. Men helt andra former tar sig också ett uttryck när det handlar om att fjärma sig från den överväldigande smärtan. Ett maniskt försvar till exempel, det vill säga en plötslig och ogrundad eufori inför förlusten, som om all smärta och död kunde skakas av på en gång, vilket naturligtvis är ohållbart, för snart förvandlas det hela till den djupaste förtvivlan och nedstämdhet. Det här är en extrem form av sorgarbete som trots allt vanligtvis sker i en mildare följd av sorgattacker, och det utgör inte ett kontinuerligt tillstånd, utan mellan attackerna finns faser av lättnad där normal hantering av livet är möjlig. Vi ska gå tillbaka till Orfeus som står på tröskeln till underjorden. Mot bättre vetande om att de döda är oåterkalleliga, om att tidens flöde inte går att kasta omkull, så sjunger han ändå ut sin klagande sång genom konsten. Kanske är det än idag människans magiska verktyg, och han gör det för att bönfalla gudarna om det omöjliga. Ett typiskt fenomen i det sammanhanget är de så kallade bindningsobjekten som Varmik Volkan har behandlat i många publikationer. Det kan vara vissa objekt som skapar en koppling till den avlidna och ofta är direkt relaterade till avskeds- eller dödssituationen. Det sista fotot, den dödas klocka, hans sista notis på en lapp, hans rakkniv med lite stubb kvar, en skjorta eller en kudde som inte tvättats. Det handlar om magiska föremål som skyddas som helgedomar och skapar en koppling, en bro mellan riket av de döda och de levande.
Genom en klocka eller ett par glasögon så kan den sörjande ändå hålla kvar den avlidna i verkligheten.
Med hjälp av bindningsobjektet skapas åtminstone en mötesplats med effekt att skjuta upp sorgen. Sådana magiska föremål är viktiga för att kunna hantera en sorg, men ändå behöver desillusionering äga rum allt medan sorgarbetet fortskrider. Men först sätter Orfeus, sörjaren, sin fot in i dödsriket. Själv blir han en del av underjorden. Överjorden och underjorden blandas ihop. Utifrån en psykologisk synvinkel kan man säga att gränserna mellan den yttre och inre verkligheten är ömtåliga. Det döda riket börjar också vinna mark inom den sörjande. I sitt banbrytande arbete om melankolin kallade Carl Abraham den här processen introjektion, införlivande. Den avlidne tas in i den egna kroppen, i arkaiska sorgeritualer. Ett konkret sätt är att äta de döda. Ett mer vanligt sätt genom symbolisk gestaltning i form av begravningsfesten eller sakralt vid firandet av nattvarden. Oberoende av verkligheten återvinner introjektet återigen sin ljusstyrka, skapar hopp och hela förlusten behöver inte övervinnas på en gång. Den avlidne är inte borta, kan inte vara borta eftersom han eller hon är inne i en. Man själv har blivit den avlidne. Ibland är sådana införlivningsprocesser ganska uppenbara, till exempel när en sörjande på utsidan tar efter en avlidne. Ibland sker det hela mer subtilt och äger rum i det inre. Sådana separations- och internaliseringsprocesser som vi alla övar under tolerabla separationssituationer i barndomen är viktiga för mental utveckling.
De utgör grunden för det som vi brukar kalla inre objekt, det vill säga inre bilder av den andra som gör separation och utveckling möjlig. De här tidiga erfarenheterna är betydelsefulla för den senare förmågan att sörja, för i slutet av sorgeprocessen bör den avlidna finnas som ett värdefullt minne och en del av ens eget liv.
I den framgångsrika sorgen förändras bilden av den avlidne över tid. I en gynnsam sorg blir den som har gått bort mer och mer olik den verkliga person han eller hon en gång var, tappar kroppsliga egenskaper och blir ett hjälpsamt eller varnande inre objekt.
Samtidigt kan sådana minnesprocesser som innebär att införliva och hålla inom sig också bli källor till problematiska utvecklingar hos den sörjande.
I en depression till exempel är den sortens lösning svår, för att inte säga omöjlig. Ambivalens finns hos den sörjande och separationskonflikten ristar in sig i det mentala. Å ena sidan finns en önskan att separera, att komma undan och låta det förflutna dö inom sig. Å andra sidan finns omöjligheten att utsätta sig själv för separationssmärtan, kanske för att förlusten var för tidig och för svår. Och att behöva lösgöra sig själv är dessutom alltid förknippat med en smula aggression.
Att inte kunna slå sig fri, att känna sig dålig och skyldig, allt det blir nu en inre konflikt som kan peka i riktning mot det som kallas melankoli.
Det är som om Orfeus har fastnat i underjorden. Hans egen inre värld har trätt in där och han är nära den andra men kan inte leva. Och den efterlängtade andra personen förvandlas gradvis till ett spöke, till en typ av ultrastabilt och odödligt introjekt. Rädsla för spöken handlar ju ofta om de dödas återkomst. I den här urspårade sorgen är det fullständigt omöjligt att skilja de levandes rike från dödsriket. I det här sammanhanget kan vi tänka på våra förfäder som la en tung sten eller platta på den avlidens grav. En sten som är svår att lyfta, inte bara från utsidan, men också från insidan. Poängen med Orfeus myt är att Orfeus slutligen själv förvisar Eurydike in i sfären av skuggor. Inte för att han vill, utan för att han måste.
Han följer ett stumt öde med tragisk nödvändighet.
Jag vill återkomma till att varje sorgeprocess involverar en smula aggression, vilket är nödvändigt för att åstadkomma en inre frigörelse.
I ett psykologiskt perspektiv är det här kanske den mest svåra tröskel som en depression inte kan stiga över.
Att leva vidare, delta i framtiden, vända sig till det nya, känna glädje och livslust upplevs själsligen som ett dåd, ett förräderi mot den avlidne, med motsvarande skuldkänsla som är den centrala affekten i sorg. I själva verket måste den som sörjer låta den avlidna dö igen och förkasta den andra med smärta och tårar. Det är vad den tidigare ordalydelsen betyder. Den framgångsrika sorgen är ett misslyckat räddningsförsök. Den andra döden. En död som för den avlidna till vila, till livet efter döden, eller till utrymmet för våra goda inre objekt, våra ideal. Komplex sorg har ofta att göra med att ögonblicket av separationsaggression inte kan mobiliseras, eller som i en depression, att aggressionen vänder sig mot det egna självet. Psykologiska kompromisser och lösningsförsök som får sin gestaltning utifrån det beskrivna tillståndet är många. Till exempel psykologiska mausoleum, det vill säga att vissa platser, som till exempel döda människors rum, förblir orörda och alla förändringar är förbjudna.
På en psykologisk nivå motsvarar det en fastfrusen sorg, bildandet av en krypta i hjärtat hos den sörjande, där tiden står stilla.
Det betyder också att när sorgen berörs, vare sig det är av en slumpmässig lukt eller en symbolisk markering som årsdagen av det som inträffat, så bränner det i det inre på samma sätt som den första dagen, även om det ibland gått år eller decennier däremellan. Även systematisk bedövning av sorgens smärta förekommer med medicinering eller andra substanser, tills utvecklingen av ett manifest missbruk kan ha skapats, som i slutändan betyder en ihärdig, mycket problematisk inre bindning, ett misslyckande av separationen. Slutet på sorg. Efter att otaliga band har klippts av, morgonen efter den långa natten, är, som vi har hört, förknippat med det psykologiska erkännandet av förlusten. Beroende på hur allvarlig förlusten är, till exempel efter ett barns död, då en bit av en själv för alltid förblir i underjorden med det döda barnet, bevaras vissa bindningsobjekt ständigt. Men om det är en hjälp för de efterlevande så behöver inte det vara ett tecken på sjukdom. Att erkänna förlusten betyder inte att den avlidne glömts eller att förlusten blir meningslös. I Orfeus-myten uttrycks den situationen sceniskt genom handlingen att vända sig om och se tillbaka. Att se tillbaka betyder att känna något bakom sig, att komma ihåg, att förvandla en del av den egna historien till det förflutna medan framtiden samtidigt öppnar upp sig för det nya. Gränsen mellan det inre och det yttre, liv och död, dåtid och framtid har återskapats. När vi släpper taget och har accepterat vår förlust kan paradoxalt nog den avlidne stanna hos oss andligt, vara en del av oss, bli en frigjord skugga som följer oss genom livet. Som en påminnelse ska sägas att just det innebär ögonblick av internalisering, att medvetandegöra, stanna upp, reflektera, vilket alltid är nödvändigt för att få en relation med vår egen existens i tidens förlopp. I vissa svåra sorgeprocesser är psykoterapeutiskt stöd nödvändigt. Det handlar om terapi för att fånga upp sorg, om att skapa ett terapeutiskt utrymme där den stagnerande sorgeprocessen kan börja komma igång igen under ett tidsutrymme som är passande för den sörjande. Det är viktigt att inte främja regressiva processer för starkt, även om överföringsfenomen vanligtvis inträffar mycket snabbt. Till exempel hoppas de sörjande hitta en bit av det förlorade i terapeuten. Terapeuten måste acceptera en sån överföring. Samtidigt bör hon eller han hjälpa patienten att frigöra sig från det här inre objektet. Terapeuten blir en sorts Vergilius, en följeslagare i skuggornas rike, men en som ändå står fast med en fot i den övre världen. Terapeuten måste genomgå smärtan tillsammans med patienten, ge honom eller hennes stöd i det som gör ont, utan att låsa sig bakom en professionell fasad, men också utan att själv sjunka ner för mycket i smärtan. Tröst är vanligtvis inte bara ett bra samtal eller uppmuntrande ord, utan också den delade upplevelsen av att inte vara ensam i sin olycka. Det gör sorgeprocesser till en känslomässigt utmanande situation inom psykoterapeutyrket, men också till den mest berörande, eftersom arbetet handlar om grundläggande mänskliga villkor för avsked och förlust. Sådana villkor som gäller för alla, också för terapeuten. Och arbetet handlar om att i alla tårar återupptäcka livet. Få det frusna havet att tina och låta känslan av försoning infinna sig. En del av överföringsdynamiken i en terapi som fångar upp sorg är att terapeuten, som representant för den avlidne, tillåter sig att symboliskt bli avvisad i slutet av det terapeutiska arbetet för att godkänna den andra döden. Slutet på sorg fullbordas ofta i slutet av terapin. Ingen kan undkomma sorg och förlust, och vi borde inte vara ledsna för det. Sorg handlar om att anknyta, och utan anknytning vore världen en kall och död plats full av godtycklighet. Omänsklighet hotar där vi inte sörjer förluster, där det unika och oåterkalleliga hos en människa skalats av och ersätts utan smärta. Att döda det unika, att förneka kärlek, påminner om malign narcissism. Kanske är det den värsta formen av försvar mot sorg. En individ eller ett helt samhälle som inte kan sörja behandlar tingen som används, naturen som man lever i och i slutändan sig själv utan kärlek. Och för att befria oss från ett sådant stålhårt hölje kanske vi först måste hitta våra förlorade tårar. Det gåtfulla psyket, Psykoterapicentrums podcast, är resultatet av ett samarbete med den tyska podcasten Rätsel des Unbewussten av och med Dr. Cecil Lutz och Dr. Jakob Müller. Svensk textbearbetning Stefan Hau, Tessie Hill, Hillevi Torell och Teresa Alsen. Musik av Carl Malbert.